Okej, god morgon allesammans.
Good morning everybody.
Ta den här från mig. Och välkomna ska ni vara.
You're welcome.
Och alla ni som lyssnar på internet.
And if you listen to the internet.
Fantastiskt privilegie.
Such a privilege.
Att få förkunna Guds ord.
To preach the word of God.
Och det är ingen... om Bibeln verkligen är Guds ord.
It's not a question whether the Bible is the word of God.
Och det tror jag att den är.
I do believe that.
Och jag hoppas att ni tror det.
And I hope that you believe it.
Då är det ingen liten grej.
Then it's not a small thing.
Att lyfta fram de här tankarna.
To speak about these thoughts.
Men samtidigt vet vi att Gud ger en utrustning.
But we also know that God gives a provision.
Och han är större än alla våra svagheter.
And he's greater than all our weaknesses.
Han är större än våra osäkerheter.
He's greater than our insecurities.
Så vi verkligen lita på att Gud ger oss det som vi ska ha idag.
And we can really trust that God will give us what we need today.
Så låt oss börja med bön.
So let's begin with a word of prayer.
Herre, vi tackar dig denna morgon.
And Lord, we thank you this morning.
Tack för ditt ord.
Thank you for your word.
Tack Jesus för församlingen.
Thank you for the church.
Som du har gett oss.
Which you have given us.
En plats att komma till.
A place to come to.
En plats att lära sig eller lära oss ditt ord.
And a place to learn your word.
Herre, vi ber att du välsignar allt som vi säger idag.
We pray that you will bless everything that we say today.
Vi ber i ditt namn.
And this pray in your name.
Amen.
Amen.
Vi ska börja en serie.
We'll begin a series.
Ofta är det så när man börjar med ett ämne.
Often when you begin to preach about a subject.
Så vet ni att liksom, det räcker inte med att liksom prata om det en gång.
It's not enough just to speak about it once.
Vi behöver prata om det hela tiden.
You have to talk about it all the time.
Och ett bra sätt att göra det här på.
And one good way to do it.
Är att göra en serie.
Is to have a series.
Kanske flera söndagar.
Several Sundays.
Så har vi våra eftersnack.
And then we have our wraps.
Så har vi varandra.
And then we have each other.
Så vi kan liksom samtala om de här sakerna.
And we can just talk about these things.
Så att vi lär oss det här på djupet.
And then we really learn deeply.
Och det ämne som jag vill tala om framöver handlar alltså om Guds vilja.
And what I want to speak about now for a time is the will of God.
Och det är naturligtvis ett oerhört stort ämne.
And this is such a big topic.
Vi måste välja varje dag.
And we must choose every day.
Stora saker, små saker.
Big things or small things.
Och finns det egentligen någon garanti för att vi gör rätt beslut?
And do we have a guarantee that we make the right decision?
Eller åtminstone konsekvent gör det.
Or at least we do it consistently.
Och jag tror att många kristna tänker på Guds ledning när det gäller de riktigt stora sakerna.
And I think that many Christians think about the leading of God when it comes to the big things, big issues.
Faktum är att vi lär oss att fatta de stora besluten genom att fatta de små besluten.
But in fact we learn to take the big decisions when we make the small decisions.
Och om vi inte lär oss att bli ledda av Gud i det lilla.
And if we don't learn to be led by God in the small things.
Så kan det vara väldigt svårt att fatta beslut när det gäller de stora sakerna.
It can be really difficult to make decisions when it comes to the big things.
Och vad jag vill tala om den här morgonen det är en biblisk strategi.
And what I want to speak about this morning is a biblical strategy.
En biblisk strategi.
A biblical strategy.
Jag vill att vi börjar med att läsa från Jesaja.
Let's begin to read in Isaiah.
Kapitel 30.
Chapter 30.
Och kan läsa från vers 18.
From verse 18.
Fram till vers 21. Och det är egentligen vers 21 här som vi ska titta lite närmare på.
And it's actually verse 21 that we want to look at.
Och det här är en så kallad ämnespredikan.
And this is a sermon about a topic.
Så det vill säga vi talar alltså om ett ämne.
Which means we speak about the topic.
Det betyder inte att vi tar ett visst skriftställe och stannar upp endast inför detta.
We won't just stay in one portion of the scripture and just preach about that.
Det gör vi ofta på onsdagar eller torsdagar numera.
We often do that on Wednesdays or Thursdays as it will be.
Utan vi tittar på ett ämne.
But we look at a certain topic.
Guds vilja.
The will of God.
Och vi tittar på olika skriftställen.
And we look at different portions of scripture.
För att forma en lära om detta.
To have a make a doctrine about this.
Så kapitel 30.
In chapter 30.
Och vers 18.
Verse 18.
Därför väntar Herren på att visa er nåd. Därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Till Herren är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom.
Therefore the Lord will wait that he may be gracious to you. And therefore he will be exalted that he may have mercy on you. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for him.
Är det inte fantastiskt att Gud har upphöjt sin tron för att kunna ge oss nåd?
Isn't it amazing that God has exalted his throne in order to give us grace?
Ofta när någon etablerar en tron.
Often when someone establishes a throne.
Så visar det att man har makt.
This shows that they have power.
Makten vill man använda för att förtrycka andra.
And they use this power to oppress other people.
För att på något sätt skaffa sig egen vinning.
So that they somehow will profit from it.
Men Gud gör tvärtom.
But God does the complete opposite.
Han har upphöjt sin tro.
He has exalted his throne.
För att kunna visa oss barmhärtighet.
In order to show us mercy.
Vers 19. Och du Sions folk som bor i Jerusalem, gråt inte mer. Han ska förvisso vara nådig mot dig när du ropar. Så snart han hör din röst ska han svara dig.
For the people shall dwell in Zion at Jerusalem. You shall weep no more. He will be very gracious to you at the sound of your cry. When he hears it, he will answer you.
Vi vet att Israel gång på gång ställde till det för sig.
We know that Israel messed things up again and again.
Det är helt ofattbart att läsa deras historia.
It's just incredible to read their story, history.
Och inte just deras historia, men hur Gud ingriper.
And not only their history, but how God intervenes.
Och att det alltid finns nåd där.
And that there is always grace.
Och han säger här att han kommer att vara nådig mot dem också denna gång.
And he says here that he will show them grace even this time.
Och så fort han hör vår röst.
And when he hears our voice.
Så vill han svara oss.
He wants to answer us.
Vers 30. Förlåt, 20. Visserligen ska Herren ge dig nödens bröd och lidandets dryck, men sedan ska dina lärare inte längre gömmas undan, utan dina ögon ska se dina lärare.
And though the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teachers will not be moved into a corner anymore, but your eyes shall see your teachers.
Så han lovar inte att vår väg ska vara lätt.
So he's not saying that our way will be easy.
Men han lovar att det finns en väg ut ur.
But he's promising that there's a way out.
Och han lovar att det är värt att vara på denna väg.
And he is promising that it's worth it being on this way.
Och han säger att mitt i allt detta.
And then saying in the midst of all this.
När han har visat oss någonting.
When he has shown us something.
Så kommer han att lyfta fram läraren.
He will lift up the teachers.
Så att de kan undervisa.
So that they can teach.
Sen vers 21.
And then verse 21.
Sen, vare sig du viker av höger eller vänster, så ska dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen. Gå på den.
Your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left.
Så det finns en väg.
So there is a way.
Och vi är uppmanade att gå på det.
And we are encouraged to walk it.
Och han säger att han kommer att vara med oss.
And he's saying that he will be with us.
Och tala till oss.
And speak to us.
Det är ett fantastiskt löfte.
It's such an amazing promise.
Vi ska tala om en biblisk strategi.
We'll speak about a biblical strategy.
När jag tänker på att fatta ett beslut.
When I think about making a decision.
Så det är två saker jag tänker på.
I think about two things.
Det ena är att vilken förmån det är att fatta ett beslut.
Then and the first one is what a privilege it is to make a decision.
Med andra ord, det faktum att jag kan fatta ett beslut betyder att jag har ett mått av frihet i mitt liv.
In other words, that I can make a decision means that I have a certain amount of freedom in my life.
Och det innebär också att jag har en potential.
This means that I have a potential.
Mitt beslut leder till någonting.
My decision will lead unto something.
Så det är en förmån att kunna fatta ett beslut.
So it's a privilege to be able to make a decision.
Det tyder på frihet.
This means freedom.
Men det finns också ett stort ansvar i det.
But there's also a great responsibility.
Därför att varje beslut jag fattar för med sig konsekvenser.
Because every decision I make will have consequences.
Vi vill gärna göra vad vi vill utan konsekvenser.
We want to do what we want to do without the consequences.
Det är människans dilemma.
As a dilemma of man.
Vi vill göra uppror mot Gud.
We want to rebel against God.
Mot hans ordning.
His order.
Och sen när vi hamnar i de konsekvenserna som vi måste, eller som är resultatet av det.
And then when we end up in the consequences of it.
Då är vi arga på Gud.
Then we get angry with God.
Så vi har en hel värld.
So we have an entire world.
Som skriker rakt ut.
Just screaming.
Frihet, frihet från Guds Guds kedjor, om vi uttrycker oss.
We want to be free from the chains of God.
Samtidigt så är man arg på Gud för att vi lever i konsekvenserna av de här besluten.
And at the same time they're angry with God because they live in the consequences of their decision.
Så vilket dilemma.
So what a dilemma.
Det är intressant att när vi fattar beslut.
It's interesting that when we make a decision.
Så gör vi detta ofta baserat på vår gudsbild.
We often do it based on the view we have of God.
Var får vi vår gudsbild från?
And where do we get our view of God from?
Det är inte en helt enkel fråga.
It's not an easy question.
Vår faders bild spelar stor roll.
It's very important though, how we see our father.
Föräldrarna överhuvudtaget.
And our parents as a whole.
Personer med auktoritet i våra liv.
People with authority in our lives.
Kanske lärare.
Maybe teachers.
Eller en tränare.
Or a trainer.
Det har med vår kultur att göra.
And it's got to do with our culture.
Vilken typ av regering lever jag med?
And what kind of government do we have?
Det här är många saker som formar vår gudsbild.
And these things sort of make the view we have of God.
Därför att på något sätt så ser vi hur eller vi tänker oss auktoritet på något sätt.
So we have this idea of authority.
Så vi har mycket olika gudsbilder.
So we have many different pictures of views of God.
För vissa människor är det inte svårt alls att fatta beslut.
For many people it's not difficult at all to make a decision.
De visslar sig genom livet.
And they just take life at a stride.
För andra är det otroligt svårt att fatta de minsta lilla beslut.
And for other people it's very difficult to make the very smallest decision.
Var befinner ni er? Var befinner jag?
So where are you and where am I?
Förmodligen någonstans mellan de här extrema polerna.
Maybe somewhere between these extremes.
Men jag tänkte på hur framgångsrika människor blir framgångsrika.
But I was thinking of how successful people become successful.
Vi har tyvärr väldigt ofta dåliga förebilder.
Unfortunately, we often have bad examples.
När man tänker på hur vi behöver inte gå tillbaks jättelångt i tiden.
You don't have to go back very far.
Om vi till exempel skulle höra att våra småbarn tittar på någon deckare från 70-talet.
Well, if we see that our children are watching some crime story from the 70s.
Så skulle vi förmodligen tycka att åh, vad skönt att de liksom håller på med något så vettigt.
And then we would think, oh, it's great that they're doing something sensible.
Därför att i jämförelse med vad som finns idag är det liksom absolut ingenting.
Because compared with today, it's really nothing.
Men jag tänkte på att vara framgångsrik.
But I was thinking of being successful.
Vi tittar på människor som har som är framgångsrika.
We look at people who are successful.
Det händer inte bara så här.
Doesn't just happen like that.
Om vi tittar på en idrottsman exempelvis.
If we look at some athlete.
Som har vunnit något pris.
And he's won a prize.
Och så tänker man att det skulle jag också vilja göra.
And then you think, well, I'd like to do that too.
Men det finns ett pris att betala.
But there is a price to be paid.
Det finns ett högt pris att betala.
There's a high price to be paid.
Och så är det också för oss.
And it's the same for us.
Det gäller lärjungaskapet.
when it comes to discipleship.
Frälsningen är absolut fri.
Salvation is free.
Lärjungaskapet kostar allting.
But discipleship costs everything.
Men jag behöver exempel.
But I need examples.
De finns i Bibeln.
And I have them in the Bible.
Finns i kyrkohistorien.
In church history.
De finns runt omkring.
And they are around us.
Men jag behöver välja dessa människor.
But I need to choose these people.
Jag behöver studera dem.
I have to study them.
För att lära mig hur de blev framgångsrika.
In order to learn how they became successful.
Men nu talar om andlig framgång.
And we speak about spiritual success.
Man brukar säga så här ibland.
Sometimes we say.
Att misslyckas med att planera är att planera att misslyckas.
To fail to plan is to plan to fail.
Det betyder att vi behöver en plan.
Which means that we need a plan.
Gud har en plan.
God has a plan.
Vi har också en plan.
And we have a plan.
När jag är en kötslig kristen.
If I'm a carnal Christian.
Det betyder att min plan är någonstans här.
Means that my plan is somewhere there.
Guds plan är någonstans där.
And God's plan is somewhere there.
Och de är totalt separerade.
And they're totally separated.
Men det behöver inte vara så.
But that is not, doesn't have to be that way.
Om jag lever för Gud.
If I live for God.
Söker hans vilja.
And I seek his will.
Då kan hans plan och min plan bli synkroniserad.
Then his plan and my plan can be synchronized.
Gud vill att min plan ska vara hans plan.
God wants my plan to be his plan.
Och jag vill att Guds plan är min plan.
And I want God's plan to be my plan.
Och när detta händer.
And when this happens.
Så händer någonting fantastiskt.
Something amazing happens.
Jag vandrar i enhet med honom.
I walk in unity with him.
Vad är framgång?
So what is success?
Ibland brukar vi säga att finna Guds vilja och göra.
And sometimes we say is to find the will of God and to do it.
Det går att vara framgångsrik i denna värld.
We can be successful in this world.
Men i Matteus 16.
But in Matthew 16.
Och vers 26.
Verse 26.
Första delen.
First part.
Så står det att vad hjälper en människa om hon vinner hela världen?
And what profits it? And what does it profit a man if he were against the whole world?
Men förlorar sin egen själ.
But will lose his soul.
Det är också ett pris.
It has a high price.
Framgång i den här världen har ett pris.
Success in this world has a price.
Kommer du ihåg en gång?
I remember once.
Man som Gud kallade.
A man God had called.
Och han vandrade med Gud.
And he was walking with God.
Han hade en sak som han ville ha.
But there was something he wanted.
Och det tycktes som att han kunde inte få det.
And it seemed like he couldn't get it.
Och därför gav han upp allting.
And then he gave everything up.
Jag vet inte vad han gör idag.
I don't know what he's doing today.
Men jag kommer ihåg att det var en man.
But I remember there was a man.
Som grät över detta faktum.
Who was crying about this.
Och han sa, tänk om han bara hade förstått.
And he said, what if he had only understood.
Att han kunde haft både och.
That he could have had both.
Och vad han menade med det.
And what he meant was.
Var att den här mannen.
That this man.
Han trodde.
He believed.
Att bara för att det inte såg ut som att Gud gav honom exakt det han ville just då.
That because it didn't seem as if God gave him exactly what he wanted at the
moment. Så ville han inte ha någonting med Gud att göra.
He didn't want anything to do with God.
Men vad den här mannen menade.
But what the man meant
han sa under tårar.
And he said as he was crying.
Det var att Gud ville inte ta ifrån honom hans dröm.
That God didn't want to take his dream away from him.
Men han hade någonting annat för honom.
But he had something else for him.
Och i hans plan.
And in his plan.
Så hade han kunnat inse.
He could have realized.
Att han kunde haft båda.
That he could have had both.
Visst finns det en tid där vi måste ge upp saker för Gud.
Yes, there is a time when we have to give up things for God.
Absolut.
Absolutely.
För mycket av det som vi har i våra liv är ogudaktigt.
Because many of the things that we have in our lives is ungodly.
Och Gud välsignar inte ogudaktigt.
And God can't bless ungodliness.
Därför att om han gör det.
Because if he does.
Då har vi ju ingenting att se fram emot.
Then we have nothing to look forward to.
Därför att Gud har en större plan.
Because God has a greater plan.
Han har en bättre plan.
He has a better plan.
Så vi kan vara framgångsrika i världen.
So we can be successful in this world.
Förlora våran själ.
And lose our soul.
Tänk på aposteln Paulus.
And I was thinking of the apostle Paul.
Han mötte Gud.
That he met God.
Väldigt radikal.
In a very radical way.
I Apostlagärningarna 9.
In Acts 9.
Han såg Gud och ett sken från Gud.
He saw God and this great big light.
Som var så starkt att han blev blind.
and the light was so strong that he was blind.
Och han var på en viss plats och han var blind.
And he was in this place and he was blind.
Vi kan läsa om det här i Apostlagärningarna kapitel 22.
And we can read about it in Acts 22.
Och verserna 14-16.
Verses 14-16.
Och det kommer en man till honom.
And this man came to
som heter Ananias.
And his name was Ananias.
Och talade om för honom att Gud har en plan för dig.
And he told him that God has a plan for you.
Och han säger så här.
And this is what he says.
I vers 14.
In verse 14.
Att våra fäders Gud har utvalt dig.
That the God of our fathers had chosen you.
Till att göra hans vilja.
To do his will.
Så Gud utvalde Paulus.
So God chose Paul.
Till att göra hans vilja.
To do his will.
Och det betyder inte att Gud utvalde Paulus alena eller endast.
It doesn't mean that God had only chosen Paul.
Så det är skönt, Paulus blev utvald.
Ah, great. Paul was chosen.
Du behöver inte göra på med sådana grejer.
I don't have to do anything.
Men det är precis samma sak för oss alla.
But it's exactly the same thing for all of us.
Vi är utvalda för att göra hans vilja.
We are chosen to do his will.
Ungefär 25 år senare.
About 25 years later.
Så talar Paulus till en grupp människor.
Paul is speaking to some people.
Och han säger att jag anser inte mitt liv vara värt någonting.
And he says that I don't think that my life is worth anything.
Han menar rent mänskligt.
He means in human terms.
Men det finns någonting som har ett fantastiskt värde.
But something has an amazing value.
Och det är att jag har ett lopp att löpa.
It is that I have this, I have to run a race.
Och att jag ska fullborda detta lopp.
And that I have to finish this race.
Jag har fått en uppgift av Herren.
I had some, God gave me something to do.
Och det är att vittna om hans nådesrika evangelium.
And that is to testify about his gospel of grace.
Det här är Apostlagärningarna 20.
And this is Acts 20.
Och vers 24.
And 24. Verse 24.
Och det här ordet för ett lopp.
And this word for race.
Det är i grekiskan dromos.
Is in the Greek it's dromos.
Jag vet inte om det är någon som vet vad en velodrom är.
I don't know if you know what a velodrom is.
Man cyklar på väggarna. Nej, men
it's where you cycle on the walls.
Men det är alltså ett spår som är på förhand utstakat.
It's like a track that has been put out. Before you came there.
Ordet dromos i grekiska.
And they were dromos in the Greek.
Det kommer från tiden när man hade de olympiska spelen.
It's from the Olympic Games.
När domarna eller ledarna.
And when the judges or leaders.
Gick före och banade ut vägen.
Went there before them and they marked the way.
Så att de sen skulle löpa på det här i det här loppet.
And then they could run this race.
Så han säger att Gud har gett mig ett lopp att löpa.
So he said that God has given me this race to run.
Han har stakat ut vägen.
He has marked a way.
Så han vet exakt vad som finns där ute.
And he knows exactly what is there.
Om vi sedan går till andra Timoteus 4:7.
And then if we turn to 2 Timothy 4:7.
Så talar Paulus igen.
Paul is speaking again.
Nu sitter han i fängelse.
And now he's in prison.
Han var i fängelse två gånger, eller kanske egentligen ännu flera, men två huvudgånger.
He was put in prison two times, maybe more, but maybe two times.
Den sista gången
twice.
Var i slutet på hans liv.
And the second time was at the end of his life.
Och när han då var i fängelse så hade han en dödsdom över sig.
And then when he was in prison he was sentenced to death.
Men han säger så här.
But he's saying,
jag har kämpat den goda kampen.
He says, I've been fighting the good fight.
Och jag har fullbordat loppet.
And I've finished the race.
Jag har bevarat tron.
And I kept the faith.
Och när han talar om att bevara tron så menar han inte att han skulle trodde att han hade förlorat frälsning.
When he's talking about keeping the faith, it doesn't mean that he thinks that he could have lost his salvation.
Men tron på Gud.
But faith in God.
Tro på Guds plan.
Faith in the plan of God.
Tro på att Gud har haft någonting för.
And faith that God has something for him.
Och det är samma ord här.
And it's the same words here.
Dromos.
Dromos.
Så han säger alltså att det här loppet.
So he's saying that this race.
Som Ananias kom till honom och berättade att Gud hade stakat ut för honom.
And that Ananias came to him and told him that God has marked this course for you.
Och han sa ingenting annat i mitt liv är viktigt.
And he says that nothing else is important in my life.
Än att löpa det här loppet.
And to run this race.
Nu sitter han på sin ålders höst.
And now when he is old.
Och sitter och ser tillbaks på sitt liv.
And he's looking back on his life.
Och han säger, jag har sprungit där upp.
And he says that I have run the race.
Och jag har bevarat tro.
And I kept the faith.
Det är fortfarande samma lopp jag mött.
And I'm still running the same race.
Och han visste att hans tid snart var över.
And he knew that his time was soon finished.
Han var nära att bli avrättad.
And he was close to being executed.
Var Paulus liv framgångsrikt?
Was Paul's life successful?
Läs andra Korinthierbrevet 11.
Read 2 Corinthians 11.
Verserna 22-33.
Verses 22-33.
Står en lista på saker som han råkade ut för.
There's a whole list of things that happened to him.
Satt i fängelse.
He was in prison.
Blev slagen.
He was beaten.
Hungrig.
Hungry.
Törstig.
Thirsty.
Led skeppsbrott 3 gånger.
He was shipwrecked 3 times.
Och det är i stort sett bara början på listan.
And that's only the beginning of the list.
Var han framgångsrik?
Was he successful?
Väldigt framgångsrik.
But he was very successful.
Han såg tillbaks på sitt liv i fängelse.
And he was looking back on his life when he was in prison.
Färdig att avrättas.
And he was close to being executed.
Säg, jag har löpt loppet.
And he says that I've run the race.
Jag har bevarat tron.
And I've kept my faith.
Tänkte på 3 saker idag.
And then I was thinking of 3 things today.
För det första.
The first place.
Det här är en otrolig sanning.
This is such an amazing truth.
Gud har en plan.
God has a plan.
I Efesierbrevet 2:10.
In Ephesians 2:10.
Så står det att vi är hans verk.
It says that we are the his workmanship.
Vi är skapade till goda gärningar.
And we have been created to do good works.
Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.
And God has prepared us to walk in them.
Och det här ordet för verk.
And this word for workmanship.
Ja, vi predikade om det i våras.
We preached about it in the spring.
Det är ordet poema.
It's the word poema.
Och det är där som ordet poesi kommer ifrån.
It's where we get the word poetry from.
Att Gud skapar.
That God is creating.
I Romarbrevet 1.
In Romans 1.
Så har han skapat den här världen.
He created this world.
Där används ordet.
And that's a place where the word is used.
I Efesierbrevet 2:10.
And in Ephesians 2:10.
Så används ordet en andra gång.
The word is used a second time.
Bara 2 gånger i Nya Testamentet.
But only twice in the New Testament.
Och här talar han om oss.
And he's speaking about us.
Det talar om den nya skapelsen.
He's speaking about the new creation.
Att i den nya skapelsen.
In the new creation.
Så har Gud gjort någonting fantastiskt.
God has done something amazing.
Han har stakat ut en väg.
He's marked a road.
Som vi kan vandra.
That we can walk on.
Och som vi kan bli uppmuntrade på.
And we can be encouraged in this.
Precis som Paulus.
Just like Paul.
Vår uppgift är att vandra i de här förberedda gärningarna.
And our job is to walk in the works that he has prepared for
Ofta
us.
Ofta tror människor att goda gärningar leder till frälsning.
Oftentimes people think that good works will lead to salvation.
Men Bibeln säger att det är frälsningen som leder till goda gärningar.
But God says it's salvation that leads to good works.
Visst kan jag göra goda gärningar.
Yes, of course I can do good works.
Men om de är mänskliga,
but if they're only human,
så är de ingenting värda i Guds ögon.
They have no value in the eyes of God.
Men om de är födda av anden,
but if they are born of the Spirit,
genom den nya skapelsen,
through the new creation,
då är det någonting fantastiskt.
Then it's something amazing.
Det är inte de som frälser.
They don't save us.
Det är inte de som nödvändigtvis bevisar att jag är frälst heller.
And they don't necessarily prove that I'm saved.
Men det är de som glädjer Gud.
But they give joy to God.
Att jag vandrar på den väg som han har stakat ut.
That I'm walking in the way that he has marked out for me.
Jag har alltid gillat idrotter där man sköter sig själv.
I was like sports where you just do your own thing.
Jag är väldigt individualistisk.
I'm an individualist.
Jag gillar inte lagsporter.
I don't think like team.
Men jag har spelat fotboll och jag har spelat ishockey.
But I played football and ice hockey.
Men jag kunde inte undgå det eftersom jag växte upp i det landet.
It was hard to avoid since I grew up in this country.
Men man hade en coach.
And then you had a coach.
Och innan matchen.
Before the game.
Så la coachen alltid upp en spelplan.
The coach always had a plan for the game, for the match.
Man studerade motståndarlaget.
And they studied the other team.
Man visste deras styrkor och deras svagheter.
They knew the strength and weaknesses of it.
Han kände sitt eget lag.
And he knew his own team.
Så han satte in folk på olika områden.
And then he put people in different places.
Du ska liksom markera den här personen.
You take care of this person.
Om det här händer, då gör ni så här.
And if this happens, you do that.
Så vi hade en spelplan.
And we had a plan for the match.
Men som sagt var, coachen var bara mänsklig.
But the coach was not a human.
Ofta blev det helt annorlunda.
And oftentimes they turned out completely different.
För det gick inte så bra.
And it didn't go very well.
Men vi har en coach.
But we have a coach.
Som vet allt.
And he knows everything.
Han har stakat ut vägen för oss.
And he has marked a way for us.
Om jag vandrar med honom.
And if I walk with him.
Om jag lyssnar på honom.
And if I listen to him.
Så vet vi att vi kan uppfylla hans vilja.
We know that we can fulfill his will.
Vi kan vara framgångsrika.
We can be successful.
Även om och när det innebär mänsklig lidande.
Even if it means human suffering.
I Efesierbrevet 139.
In Ephesians.
Nej, förlåt mig. Saltaren 139. Ursäkta. Fortsatt att skriva på Efesierbrevet.
In Psalm 139.
Och vers 16.
Vers 16.
Så talas det om att Guds ögon såg mig medan jag ännu var ett outvecklat foster.
It says that the eyes of God saw me when I was still in the womb.
Alla mina dagar blev skrivna i en bok.
And all my days were written in the book.
De blev bestämda innan någon av dem hade kommit.
And they were decided before even one had started.
I Saltaren 37.
And in Psalm 37,
vers 23,
verse 23,
står att Herren gör en mans steg fast.
It says that the Lord will make the steps of a man firm.
Och det står att han glädjer sig över hans väg.
And it says that he will rejoice as he's walking.
Så det finns ett sätt att vandra med Gud.
So there's a way to walk with God.
Som gläder honom.
That will give him joy.
Men det är bara han som kan etablera våra steg.
But only he can establish our steps.
Så vi har en otrolig sanning.
So we have an amazing truth.
Gud har en plan.
God has a plan.
Nummer två.
And the second one is.
Vi har en fantastisk samling vittnesbörd.
We have an amazing collection of testimonies.
Bibelns folk.
The people of the Bible.
Det finns en massa exempel i Bibeln.
There are so many examples in the Bible.
Jesaja.
Isaiah,
i kapitel 49,
in chapter 49,
verserna 1 och 5,
verses 1 and 5,
står det att han kallade Jesaja från moders liv.
It says he called Isaiah from his mother's womb.
För att återupprätta Israel.
To restore Israel.
Jeremia.
And Jeremiah.
Kapitel 1.
Chapter 1.
Verserna 5 och 6.
Verses 5 and 6.
Står det att Gud kallar Jeremia från moders livet till att bli en profet till nationen.
It says that God called Jeremiah from the mother's womb to be a prophet to the nation.
Och Jeremia klagar.
And Jeremiah is complaining.
Han säger, jag är ung.
He says, I'm young.
Jag är okapabel.
I'm not capable.
Men i verserna 7-10.
But in verses 7-10.
Så uppmuntrar Gud.
God is encouraging him.
Han ingjuter mod i hans hjärta.
And he gives him courage in his heart.
I Nya Testamentet.
And in the New Testament.
Galaterbrevet 1.
In Galatians 1.
Verserna 15 och 16.
Verses 15 and 16.
Står det samma sak om Paulus.
The same thing is said about Paul.
Utvald redan i moders liv.
He was chosen already in his mother's womb.
För att förkunna evangeliet.
In order to proclaim the gospel.
Till hedningarna.
To the heathen.
Han var en pionjär bland pionjär.
And he was a pioneer among pioneers.
Jesus själv.
And Jesus himself.
Var utvald före världens grund.
It was chosen before the world was established.
I Uppenbarelseboken 13:8.
In Revelation 13:8.
Allt om honom var profeterat.
Everything was prophesied about him.
I Lukas 18:31.
In Luke 18:31.
Och Johannes 6:38.
And in John 6:38.
Så står det att jag inte kommit för att göra min egen vilja.
It says I haven't come to do my own will.
Utan att göra hans vilja som har sänt.
But who to do his will who has sent me.
Så vi ser profeterna i Gamla Testamentet.
So we see the prophets in the Old Testament.
Vi ser aposteln Paulus.
We see the apostle Paul.
Vi ser Guds son själv.
We see the son of God himself.
Men du säger, ja, men det är de här stora killarna.
Well, it's these big guys.
Profeterna, apostlarna, Guds son.
The prophets, the apostles, the son of God.
Det har ingenting med mig att göra.
It's got nothing to do with me.
I Johannes 9.
And in John 9.
Finns det en fantastisk berättelse.
There's an amazing story.
En man som föddes blind.
About a man who was born blind.
Han satt och tiggde varje dag.
And he was begging every day.
Han var beroende av andra människor.
And he was completely dependent on other people.
Folket såg på honom.
And the people looked at him.
Och de sa, är det han som har syndat eller är det hans föräldrar?
They asked, did he sin or was it his parents?
Hans blindhet måste vara ett resultat av synd.
that he was blind must be the result of sin.
Jesus tar genast itu med fallet.
But Jesus deals with this immediately.
Han säger det har ingenting med hans synd att göra, ingenting med föräldrarnas synd att göra.
It has nothing to do with his sin or his parents.
Det har att göra med att Guds kraft ska uppenbaras på hans liv eller i hans liv.
But it is because the power of God will be revealed in his life.
Han helade honom.
And he healed him.
Han fick sin syn.
And he got his sight back.
Så han blev inte bara helad fysiskt.
So he wasn't only healed physically.
Men han kom till tro på Messias.
But he became a believer in the Messiah.
Så han blev född på nytt.
And he was born again.
Helt ny destination i evighet.
And he had a new destination in eternity.
Men han blev också ett vittnesbörd för hela Israel.
But he was a testimony for all Israel.
Hade Gud en plan för denna fattige tiggare?
If God had a plan for this poor beggar.
Hade Gud en plan för denna blinde man?
If God had a plan for this poor blind man.
Uppenbarligen.
Obviously.
Tror ni?
Do you believe?
Att den dagen när han får se eller fick se, han har redan gått in i evighet.
The day that he saw. Because he's entered eternity already.
När han såg hur Gud använde honom.
When he saw how God had used him.
Att han knöt näven åt Gud.
Do you think that he clenched his fist at God?
Och sa, varför lät du mig vara fattig i det här livet?
And said, why did you make me poor in this
world? Varför gjorde du mig blind?
Why did you make me blind?
Och så vidare.
And so on.
Jag är helt övertygad om.
I'm quite convinced.
Att han lovprisar Herren.
And he's just praising the Lord.
För hans plan.
For his plan.
Att uppenbara sig själv.
To reveal himself.
Så vi har en fantastisk samling vittnesbörd.
So we have an amazing collection of testimonies.
Märk väl att de här människorna blir utvalda redan i moderslivet.
But beware that these people were chosen already when they were in the mother's womb.
Redan innan de var till.
And before they even existed.
I abortdebatten.
When we have this debate about abortion.
Så talar man ofta om vilken vecka som fostret blir en människa.
They often speak about which week does the fetus become a human being.
Vid vilket tillfälle kan man liksom, eller hur långt kan man utföra en abort utan att det liksom blir ett mord, även om man inte använder den termen.
And how late can you make an abortion without making it murder, even though they don't use that term.
Och ibland så säger vi som kristna att livet börjar vid befruktning.
And sometimes as Christian we say that the life begins at
conception. Och det är intressant.
And it's interesting.
Och det är sant.
And it's true.
Men om vi ser det på det här sättet.
But if we look at it this way.
Att alla de här människorna.
That all these people.
Som Bibeln talar om.
That people speak about.
De var utvalda av Gud redan innan de blev till.
They were chosen by God even before they existed.
Då kommer allting i ett helt nytt ljus.
Then everything has a new perspective.
Att livet ur Guds perspektiv.
That the life from God's perspective.
Börjar inte vid befruktningen.
Doesn't begin at the moment of conception.
Det börjar i evighet dåtid.
It means in eternity past.
Det är också någonting att föra in i abortdebatten.
And it's also something we can talk about when we talk about abortion.
Från ett kristet perspektiv.
From a Christian perspective.
Så vi har en fantastisk samling vittnesbörd.
So we have an amazing collection of testimonies.
Bibelns folk.
The people of the Bible.
Allihopa var svaga.
They were all weak.
Allihopa protesterade.
And they all rebelled.
Allihopa ställde till det.
And everyone made a mess of things.
Men likväl var de kallt.
But at the same, but despite all this, they were called.
Likväl använde Gud dem mäktigt.
And despite all this, God used them in a mighty way.
Tredje och sista punkt.
And then the third and last point.
Är en unik individualitet.
Is a unique individuality.
Ingen är som du.
No one is like you.
Vi är unika individualitet.
We are unique individuals.
Om Gud brydde sig om den här tiggaren.
If God cared for this beggar,
bryr han sig inte om dig och mig?
Does he care for you and me?
Gud har inte anseende till person.
God is not a respecter of a person.
Står det i Apostlagärningarna 10.
It says in Acts 10.
Verserna 34-35.
Verse 34-35.
Han har inte anseende till person.
He is not a respecter of persons.
Står det i Romarbrevet 2.
It says in Romans 2:11.
Han har en plan för oss alla.
He has a plan for us all.
I Psaltaren 139.
In Psalm 139
står det: Herre, du utransakar mig och känner mig.
Lord, you search me and know me.
Gud vet allt om oss.
God knows everything about us.
Och han har en skräddarsydd plan för var och en.
And he has a tailor-made plan for each one.
Och vi vet väldigt lite om andra människors plan eller andra människor, Guds plan för andra människor.
And we know very little about God's plan for other people.
Vi tror att vi vet mycket.
We think that we know a lot.
Men vi vet egentligen ingenting.
But actually we don't know anything.
Vi vet inte så mycket om vår egen hem.
And we don't really know very much about our own.
Men Gud uppenbarade.
But God will reveal it.
Och han uppenbarade i proportion till vår villighet att tjäna.
And he will reveal it as much as we are willing to serve.
Gud uppenbarar inte sin plan för att vi sen ska ta ställning till.
God doesn't reveal his plan so that we can
decide if we want to follow.
Yeah, decide if we want to follow it or not.
Utan Gud uppenbarar den i proportion till vår villighet.
But he reveal it in proportion to how willing we are.
Och är vi villiga att följa?
And if we are willing to follow him.
Då är han mer än villig att uppenbara sin plan.
Then he is more than willing to reveal his plan.
Och i Romarbrevet 12:2.
And in Romans 12:2.
Talas det om Guds vilja.
He speaks about the will of God.
Vad som är gott och fullkomligt och behagligt.
And what is good and perfect and will please him.
Han säger att anledningen till att vi kan veta Guds vilja.
And he says the reason why we can know the will of God.
Det är att vi har ett förnyat sinne.
Is that we have a renewed mind.
Hur får vi ett förnyat sinne?
And how do we get a renewed mind?
Genom att titta på TV.
By watching TV.
Genom att prata strunt.
By talking a lot of rubbish.
Genom att göra saker som den här världen erbjuder.
And do a lot of things that this world will offer.
Absolut inte.
No, absolutely not.
Ett förnyat sinne.
A renewed mind.
Kommer genom Guds ord.
Comes from the word of God.
Genom Guds folk.
From the people of God.
De som följer honom.
From the people who follow him.
De som möts ofta.
Those who meet often.
För att vara
med. In order to be there.
Och bygga upp.
And build.
Då får vi ett förnyat sinne.
And then we get a renewed mind.
Då förstår vi hans plan.
And then we understand his plan.
Så vi har en otrolig sanning.
So we have an amazing truth.
Gud har en plan.
God has a plan.
Vi har en fantastisk samling vittnesbörd.
And we have an amazing collection of testimonies.
Bibelns folk.
The people of the Bible.
Men också kyrkohistoria.
But also in church history.
Och också människor runt oss.
And people around us.
Vi har en unik individualitet.
And we have a unique individuality.
Ingen är som just du och jag.
No one is like you or me.
Så det är så här vi ska tänka.
And this is the way we should think.
Och det finns en biblisk strategi här.
And there's a biblical strategy there.
Den vi har talat om idag.
And that's what we've been speaking about.
Herre, vi ber att du talar till våra hjärtan.
And Lord, we pray that you speak to our hearts.
Om din underbara plan.
About your wonderful plan.
Om din vilja för våra liv.
About your will for our lives.
Ha, precis som vi läste initialt här i Jesaja 30.
And just like we read in the beginning in Isaiah 30.
Vers 21.
Verse 21.
Här är vägen, gå på den.
This is the way, walk on it.
Herre, vi vill lära oss att lyssna till dig.
And Lord, we want to learn to listen to you.
Herre, vi vill lära oss att leva i lydnad till ditt ord.
And Lord, we want to learn to live in obedience unto your word.
Herre, vi vill lära oss att prioritera ditt ord och din plan.
And Lord, we want to learn to make your word and plan a priority.
Herre, bygg upp oss idag.
And edify us today.
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Du var slut på det.
Vi continuerar.